Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.
Hockeypodden med Jim Larsson och André Samuelsson!
Hej och välkommen till veckans hockeypodd. Jag som heter André Samuelsson som leder det här programmet den här veckan. Och med mig så har jag
Jimmy Landström
och
Adam Andersson.
Välkommen grabbar.
Tack så mycket.
Stort tack.
Vi befinner oss mitt i en stekhet semifinalserie mellan Frölunda och Luleå. Där det just nu, när vi spelar in det här, står 2-1 i matcher till Frölunda. Om vi går direkt på gårdagens match. Adam, vad är dina intryck?
Mina intryck är att Frölunda knep match 3 väldigt enkelt och komfortabelt. Jag tycker att man bortsett från några minuter i matchen kan göra lite som man vill och stänga ner Luleå fullständigt, som var väldigt, väldigt svårt att egentligen komma till någonting offensivt. Och har också ganska rörigt stundtals i det defensiva, så att ja, en seger där Frölunda inte riktigt behöver förta sig. Man gör dock en väldigt, väldigt bra match i Göteborgslaget.
Enligt alla våra tips här inne så ska inte Frölunda vinna någon mer match nu här i den här semifinalserien. Tror du de gör det, Jimmy?
Ja. Det vi har snackat om mycket där, hur Frölunda leder SHL just nu, kan man säga, med sin sprudlande offensiv där de har gått förbi Skellefteå. Men det var inte snackat så mycket om deras försvar. På idrottstermer handlar det om att boxa ut sin motståndare från. Det kan vara ett straffområde, det kan vara ett slott, det kan vara vad det handlar om då. 3-sekundersområde om vi snackar basket. Luleå kom inte in där. Anton Hedman försökte som ett bowlingklot köra över Lars Johansson, och då fick han ju Lauritsen 108 pannor med en klubba i nacken. Det var nästan så han, när han klev upp från situationen, så han såg rädd ut. Man såg att Luleå stundtals hade bra snurr. Jo, men vart var den snurren? Den var ju så långt ifrån farligt område. Om du drar in ett vinkelskott därifrån, ja, det kanske händer en gång av 100. Men Luleå var inte in på kassen. De var inte... Jag ska inte säga att de inte var taggade, men de måste ju våga bryta mönstret. Och som jag ser det just nu, den spelaren som hade kunnat göra det, han är skadad i magmuskeln. Han heter Bill Sweat. Med den farten och hans kreativitet så hade Luleå kunnat få in en injektion som de saknar just nu. Skuggan, Fagervall, Burström, de har säkert några tankar om hur de ska bära sig åt i nästa match här. Men jag tror de kommer få det väldigt svårt.
Men vad ska de göra då för att få ut det mesta av materialet? Vad tycker ni?
Alltså, det har ju varit väldigt, väldigt spridda skurar på matchbilderna. Det som man ändå gör i match 2 när man vinner, det är just att man lyckas med de här detaljerna som Jimmy nu pratar om. Just att man kommer in på kassen, man kommer in framför Lasse Johansson. Man styr in två mål och vispar in en retur. Där lyckas man ta sig in på kassen, vilket man inte på två försök nu har lyckats med knappt någon gång i Göteborg. Och det är inte lätt. Alltså, det är inte lätt att göra. Frölunda spelar riktigt, riktigt bra. Jag tycker att de har spelat grymt bra de här två hemmamatcherna framförallt. Så att, det är ingen enkel uppgift, men det handlar för Luleå om att man måste våga gå rakare och hårdare på kassen. Och framförallt få in puckarna där också. Nu senast tycker jag att det blev väldigt, väldigt mycket djupa dumpar där Frölunda klarar av att spela sig ur det tämligen enkelt, och Luleå klarar inte alls av att få de här långa anfallen som man fick på hemmaplan.
Sen blir det oerhört jobbigt. Ska du bara dumpa in pucken, som Fagervall själv kallar det, ska vi köra lobbskott hela tiden? Ska du bara dumpa in pucken, få checka, kräver oerhört mycket energi om du inte någon gång ska spela dig in i offensiv zon. Och det med fart. Det är väldigt få gånger jag har sett hittills att en spelare som Tony Raila, det snackas om att han finns inte i den här semifinalserien. Ja, men har man spelat han rätt Får han pucken i rätt läge? Får han pucken i fart? Jag har sett väldigt få sådana tillfällen.
Men vi pratar mycket om vad Frölunda är bra på. Och att de är bra på att boxa ut Luleå och deras defensiv. Att Luleå har inte kommit in på kassen. Har ni något förslag på vad de ska göra för att ta sig in på kassen? Mer än att uppenbarligen så verkar ju ett slagsmål för en nedsläpp vara en segermodell hittills.
Slutspel är slutspel. Det är ett annat djur. Det är nog lite av den taktiken Luleå måste köra med. För det såg man på de intervjuerna i Simon att Roger Rönnberg var klart störd av det när den matchen som spelades i Luleå, när det skickades någon puckar i magen och sådär. Även om Luleå tyckte att Frölunda startade, Frölunda tyckte att Luleå startade. Skitsamma vem som har startat det. Det blir en störningsmoment i uppvärmningen när du fokuserar på att första pucken ska släppas. Och det gynnade givetvis Luleå. Och det så jag tänkte också att det skulle göra. Den typen av spel gynnar Luleå. Lite som kollega Anton Olsson skrev i krönikan vi hade i dagens Norrbottenskuriren att Luleå ska inte bjuda upp till dans och hålla takten, utan de ska nästan förstöra takten. Det är som när du och jag, André, ställer oss på dansgolvet. Vi ska inte annat
ja, det är inte mycket takt då inte.
Nej, och det är lite så Luleå ska störa motståndaren.
De ska jobba i någon osymmetrisk rörelse där och i stort sett bara leva sig med. Skita i vad som spelas runt omkring.
Kanske lite mer barhäng.
Nej, mer barhäng. Ja, någonstans så känns det som att Frölunda har hittat en modell där de kan spela ut Luleå och trötta ut Luleå ganska ordentligt. Personligen tror jag att det kommer att krävas lite grann som du är inne på, Jimmy, en scenförändring. Alltså någon som bryter mönstret på något sätt. Om det då är med fart eller om det är med fysik. Men någonting som de inte har gjort hittills för att störa Frölunda och få dem att tänka på annat än sin gameplan. Jag är inte helt säker på att gå tillbaka till det som hände i match 2. Att grisa ner Frölunda, att det kommer hjälpa. Utan jag tror att de måste nog se sig om efter ett annat sätt att överraska Roger Rönnberg och Frölunda faktiskt. Så att, det ska bli spännande att se hur de tar sig an den här matchen. För den blir helt avgörande för den fortsatta matchserien. Tar du den här matchen, då tror jag det är ganska öppet igen. Förlorar de, då kan vi nog börja fokusera på nästa säsong redan.
Men om du ser på de andra lagen som är i semifinalen, de vågar göra en överlämning av puck, kanske på höga slottet. De vågar åka in där, släppa till en lagkamrat som kommer förbi och tar dem med fart. Det ser man väldigt sällan Luleå göra. De gör sina överlämningar ute i sarghörnen och där är det tämligen harmlöst. Mm. Det händer ju ingenting. Så det behöver inte vara Bill Sweat eller Tony Rai eller Jacob McFlicker som ska göra det här. Bryta det här mönstret. Men det gäller bara att grupperna, kedjorna snackar ihop sig. Hur ska vi göra? Och ta byte för byte. Nästan lite tråkigt som Per Lidin sa till mig när jag snackade med han för ett par veckor sedan. Att varje byte du går in så ska du ha en tanke att göra en förändring i matchen. Ska du få med en utvisning eller ska du skapa en målchans? Men varje byte ska vara med målet att göra en förändring i matchen. Och det kan ju alla spelare bara gå till sig själva. Vad gjorde jag i mitt senaste byte? Vad kan jag göra bättre i nästa?
Mm. Sen samtidigt, jag tror inte att man ska förändra för mycket på grund av att det där sitter i ryggmärgen. Och börjar du att skruva för mycket i hur du ska bete dig, då börjar man fundera där ute. Och kan Frölunda spela ryggmärgshockey medan Luleå åker omkring och funderar, då får de ett ännu större problem, tror jag.
Så att... Ja, men rent taktiskt så behöver det inte vara så stor ändring. Det är bara att du vågar lite mer i offensiv zon. Du behöver ändå inte släppa centern eller vem som har just det ansvaret, så att du hela tiden får en 3-2 emot dig ifall du misslyckas. Men våga göra mer än att hänga över sargkanten. Du kanske får några autografer och lite annat där ute, men du får inga mål med dig.
Någonstans är det ändå så att Frölunda är ju så pass bra att Luleå måste hitta sin absoluta högsta nivå för att lyckas slå ut dem ur den här semifinalserien. Och för att kunna nå sin absoluta toppnivå så handlar det också om, som ni är inne på, att våga. Det går inte att safea sig till en 100% nivå i sitt spel, utan det kanske kostar något misstag, men det är det som kommer krävas.
Du, vi kommer ofta tillbaka till målvaktssituationerna i de här programmen, känns det som, i alla fall de senaste tiden. Nu har vi all anledning, tycker jag, att göra det igen, för att Lasse Johansson tyckte jag linkade av nog så besvärligt där i förra matchen. Vad betyder det om Frölunda ska tappa honom, tror du?
Jag tror att det betyder, ärligt talat så tror jag att det betyder lite mindre än vad många vill få det att låta som. Och speciellt nu under de här tre matcherna så har det varit enormt mycket snack. Simon och TV och runt omkring, och Lasse Johansson är extremt bra han är, och han har nollat Luleå två gånger även om han gick av senast. Och det är ingen snack om att han är en fantastisk målvakt, det är inte det jag på något sätt vill ta ifrån honom, men just de här tre matcherna så har Lasse Johansson inte haft egentligen mer eller mindre någon roll i dem, tycker jag. I de här två matcherna där han har nollat Luleå så har Luleå inte kommit in på kassen överhuvudtaget. I match 3 så skapar man egentligen inte en enda riktigt farlig målchans. I en sån match så hade vilken målvakt som helst nästan i SHL kunnat stänga ner Luleå. Allvarligt talat.
Och hade du hållit nollan i den matchen?
Nej, det hade jag inte gjort. Nu pratar vi såklart först om målvakt i SHL. Och i match 2 när Luleå faktiskt klarade av att ta sig in på kassen, då blev det mål också. Det beror helt på Luleå. Ärligt talat. Och klarar man av att komma in på kassen som man har gjort gjorde i match 2 även på bortaplan, och det är Johan Gustafsson som står där, så är det ju givetvis att det är en fördel för Luleå jämfört med Lasse Johansson. Men fortfarande så är det upp till Luleå. För kommer man inte in bättre och lyckas skapa farliga lägen än man har gjort på bortaplan, då spelar det ingen roll att det är Johan Gustafsson som står där.
Nej, i det tajta försvaret som Frölunda spelar just nu, då framstår nog de flesta SHL-målvakterna som landslagsmålvakter. Det ska man ha i åtanke. Vad hade Luleå 16 skott? Hur många av de 16 var egentligen potentiell målchans?
Två kvalificerade målchanser tror jag det var. Alltså en riktigt kvalificerad målchans. Sen finns det ju skott som är utifrån som kan bli styrning och kan vara målchanser. Ja. Men två riktigt kvalificerade målchanser. En gick över och en gick väl. Rajala sköt väl mitt på eller på Gustafsson där. Eller Lasse Johansson där i första perioden.
Den som går över behöver man ju faktiskt inte ens rädda.
Nej, men det är ju ändå en kvalificerad
absolut, målchans. Absolut, så är det. Helt klart. Han kan ju vara anledningen till att utspelaren skjuter över, för att han täcker, så absolut. Hur många kvalificerade målchanser räddade Joel Lassinantti igår i match 3? Jag har inte räknat, men det var lätt 10 stycken. Upp till Luleå där. Man måste hitta vägar att skapa målchanser och komma in på kassen. Och då, om man kan göra det, så givetvis är det ett avbräck för Frölunda.
Men mentalt tänker jag mig också att det kan vara en fördel för Luleå, i och med att om det istället är Johan Gustafsson än Lasse Johansson, så tänker de att nu har vi en större chans att göra mål. Och att det kan ge dem en fördel där ute. Vad tror du, Jimmy?
Det tror jag definitivt. Mentalt både för Luleå och för Frölunda. För Frölunda har ju vant sig att det är så himla tryggt med Lars Johansson, vem än de möter. Om vi ska backa lite grann historiken från i fjol när Frölunda vände 1-3 till 4-3 matcher mot Luleå och vann 3 av vinsten, tror jag var efter förlängning också. Så gjorde de det när Chris Abbott var avstängd. Det var där det började. Och i Luleå Hockey så Chris Abbott tillsammans med Lassinantti nyckelspelare. Och det har ju många spelare som jag pratar med efteråt också sagt, att när Chris föll bort så följer ju båtmotorn bort. Det var han som alla tog efter. Och där kan man lite grann att nu faller en del av Frölundas trygghet bort. Johan Gustafsson har inte spelat konstant under säsongen. Han har varit den givna andra målvakten. Och då faller en del av deras trygghet bort. Och kanske de börjar tveka vid vissa situationer om man känner sig ganska säkra. Och i det mentala spelet, där märker ju Luleåspelarna givetvis. Nu får vi se om det kommer se ut så i match 4. Det behöver inte vara så. Men chansen finns ju. Och den ska Luleå ta. Så 3 puckar i magen på uppvärmningen.
Man hörde domarbasen stod mellan båsarna i förra matchen där. För att säkerställa att ingenting skulle hända på uppvärmningen. Så. Och höll koll på vad som skedde medan domarna fick fara och värma upp och göra sin
rutin. Vad hade han? En bowlinghandske med sig? Ska han rädda?
Jag vet inte. Stå där med anteckningsblocken och notera.
Eller baseballhandske med.
Det var väl lite oklara meningar om vem som började bråket i Luleå. Det var väl vem som sprutade snö eller sköt första pucken som det debatterades där. Men alltså.
Ja, men han kanske får ta med sig en gruspåse och en baseballhandske till nästa match då. Eller
vad? Ja, varför inte?
Så kan han samla allt som flyger där.
Ja.
Alltså, personligen så tycker jag ju att det är lite löjligt att det uppstår sådana där situationer. Sen är jag ju inte det minsta förvånad att Jonathan Granström är inblandad när det skjuts puckar. För det är inte första gången. Jag minns att han gjorde något liknande i Skellefteå. Var det i fjol eller om det till och med är 2 år sedan? Nej, i fjol måste det ha varit, va?
Ja.
Han sköt efter några Skellefteå-spelare och fick dem på lite dåligt humör där nere också i någon viktig match. Så att, det är lite grann hans grej. Men som du säger, Jimmy, i ett slutspel så man måste ta till de medel som både är tillåtna och inte är tillåtna för att försöka vinna fördelar. Och det fick ju den effekten förmodligen som de önskade i förra matchen. Vad tror ni vi kommer få se imorgon?
Jag tror match 4 blir lite som match 2. Det kommer vara väldigt grinigt. Luleå vill inte hamna i ett 1-3 underläge, det kan jag garantera. Det kommer vara väldigt grinigt, väldigt tajt. Matchen kan mycket väl gå till förlängning som jag känner det. Jag tror inte vi kommer få se en målkavalkad på 5-5, snarare 1-1 och en riktig gaskramande rysare. Det är vad jag tror. Och sen tillfälligheter kommer jag avgöra. Någon back tappar pucken på fel ställe eller en målvakt som åker bakom och ska hjälpa försvaret och så slinker den in. Individuella misstag kommer fälla avgörande imorgon. För att jag tror det kommer vara mer tajt än 3-0 senast.
Mm. Jag tror också att det kommer bli en mycket, mycket tajtare match. Jag räknar verkligen med att det kommer bli det. Luleå kommer naturligtvis inte agera så där blekt som de gjorde i match 3 inför hemmapubliken. Sen är jag väl lite inne på Jimmys linje, men jag skulle vilja vända på det istället och säga att de som vågar mest kommer vinna. Så skulle jag säga.
Mm. Jag är beredd att hålla med det där också. Jag tror att det blir viktigt att inte bli för rädd i det här läget, att rädd att misslyckas, rädd att släppa in puckarna, för att Frölunda kommer spela med ett stort självförtroende, det är jag helt övertygad om, och Luleå måste möta det med samma mynt och visa på att vi är kaxel i våran hemmaplan och här har vi fördel. Det tror jag. Vi byter matchserie.
Jaså.
Vi går vidare till Skellefteå mot Växjö. Vad är din uppfattning där då? Hur överlägsna är Skellefteå?
Alltså, klart bättre, men överlägsna skulle... Vet jag väl inte om jag ändå skulle säga. Men de var ju klart bättre i alla fall.
Man skulle nästan kunna jämföra den matchen, tycker jag, med Frölunda-Luleå.
Hittills har det inte varit helt olikt.
Nej, hemmaplan så är ju Skellefteå ett snäpp, en växel bättre. Bortaplan så är det ganska jämnt skägg. Mm. Jag tycker Växjö har gjort det bra. De har ett bra lag. De saknar ju Noah Welsh från förra säsongen som kanske hade städat undan Jim Eriksson på ett annat sätt. Men jag tror inte att den här matchen kommer att avgöras i 4-1 i matcher, utan jag tror att Växjö kommer streta ifrån ganska bra ett tag till. Och det är nog bara sunt för det laget. Jag tror ju Skellefteå vinner serien, men för det laget som får möta Skellefteå i serien, alltså i semifinalserien. Det är inte bra om de går 4-0, 4-1 fram till finalen. Som senast tror jag de gick runt på 5 ytterforwards par, 4 centrar. Det är nästan äckligt. Mm. Vilket annat lag gör det? Och då kan du tänka dig om de får 2-3 matcher färre i varje serie så att säga. Det är klart att de kan spara energi.
Ja.
Så... Växjö borde kika lite grann på Luleå. Mer grisigt. De har ju skickligheten. De har ju Rosén. De har Gynge. De har många duktiga backar. Så grisa lite mer.
Men vem ska grisa i Växjö? Förutom fjärde kedjan.
Ja, det är i och för sig en ganska befogad fråga. Om jag ska vara helt ärlig. Jag måste fundera lite igen faktiskt.
Men vad är grisa egentligen? Ja. Är det att slänga iväg en puck på någon på en uppvärmning?
Ja, vad är grisa?
Ja, men dröväget, en dragare i hjälmen på Marcus Svensson. Det hade jag gjort. Även om jag hade varit 13:e forward. Och åka förbi och kolla om benskydden sitter på rätt ställe. Smälla vägen klubba i benskydd. Som du brukar göra på din egen målvakt. Ja. Fast på ett kanske vänskapligare sätt. Säga hej, hej, hej. Nu ska vi kvittera i den här semifinalserien. Och det hade nog säkert stört Skellefteå, om jag känner vissa karaktärer rätt i den truppen. Martin Lundberg och till viss del kanske Jimmy Eriksson, även om han är, har betydligt mer erfarenhet och sånt. Så att det behöver inte betyda att du ska åka ut och göra idiotiska tacklingar som gör att dels ditt lag tappar fart och du hela tiden får ett anfall där du är en man mindre för att du har satsat så hårt i din tackling så du hamnar bakom alla andra och ligger och simmar när pucken går åt andra hållet. Men små fula knep.
Det räcker ju att lite, visa lite pondus, visa lite attityd helt enkelt.
Och sådana typ spelare, en, sådana spelare finns i Skellefteå.
Ja, det finns eller, det finns i alla lag. Du måste ha dem. Jag tar en sån sak som i match 2 när Kristoffer Persson vev under skridskorna på Emil Sylvegård. Emil Sylvegård kikar på domaren, ser att han höjer handen, han bara ställer sig upp, flinar honom i ansiktet och vinkar lite grann när han ska åka ut efter perioden. Det är, en sån grej kan räcka. Det behöver inte betyda att du ska krossjäcka någon i nacken. Liksom.
Jag skulle vilja vända på det lite grann. Jag skulle säga att Luleå kanske skulle må bra av att kika på hur Växjö uppträder mot Skellefteå, för att jag tycker inte alls att Skellefteå har varit jätteöverlägsna i de matcherna som jag har sett. Jag tycker att Skellefteå har varit bra, men jag tycker att Växjö har bromsat deras fart och stört deras spel på ett väldigt effektivt sätt. Skellefteå har fortfarande skapat flest lägen. De har varit rysligt bra i powerplay. Det hela har vi gjort 2 kopior på mål efter 4 sekunder tror jag, eller något sånt där. Och någonstans så gör ju det Växjö ju bra är att de krymper i ytorna, men de tacklar inte bort sig och blir bortspelade i pressen. För det tycker jag Luleå har haft ett problem både egentligen i match 1 och match 3 och stundtals i första perioden i match 2 också, där de i sin iver att sätta att ta kommandot fysiskt blir bortspelade helt enkelt och bjuder på kontringslägen och alldeles för stora ytor bakom sig där de tvingas backchecka långt och tappa mycket kraft. Mer kraft än vad de vinner på sina tacklingar tycker jag. Och där Växjö är det bra för att de möter kanske seriens skridskoskickligaste och snabbast spelande lag. Men de möter dem högt upp i banan. De stressar dem och bromsar dem. Lite grann som Jonas Rönnqvist jobbade och Bulan och de jobbade i Luleå Hockey för 3 säsonger sedan. Den typen av spel. Och det är väldigt effektivt mot Skellefteå. Ser det ut som i alla fall den här säsongen. Mm. Och Frölunda och Skellefteå spelar på ett liknande sätt.
Så. Det jag imponeras över i matchserien Växjö-Skellefteå, det är spelet 5-5. Alltså boxplay blir alltid, alltså du hittar en öppnande yta som de försöker göra till Tim Hed hela tiden. Men i spelet 5-5 så kolla bara hur de ligger i skottlinjen hela tiden. Alltså det är helt sjukt egentligen. Man ska inte säga att inte Luleå jobbar, men det är som att det finns ett annat tänk bakom det hela. Varför? Och varenda spelare tar sig dit. Så det är oerhört svårt för backarna i spelet 5-5 att hitta ett vettigt avslut.
Pratar du Frölunda nu eller?
Växjö. Skellefteå. Ja. Alltså i den matchen. Ja. Det blir att backarna ska vara så skickliga så att de hittar en sargstuts in till sin forward. Eller att de kan göra sin gubbe i pressspelet. Mm.
Det är ju nyckel i den moderna hockeyn. Det tycker jag Frölunda är duktiga på också. Just det där att ligga i skottlinjen. Det är svårt att få igenom bra skott.
Och där har ju Rönnberg förmodligen lärt sig någonting av Rönnqvist och Bulan.
Säkerligen.
Och det var just det här spelet som Luleå Hockey skulle fräla. Men jag vet inte om de riktigt har kommit dit. Vad säger ni?
Jag tycker de är bra på att vara i skottlinjen också. Jag tycker Lassen inte får bra hjälp. Nu de senaste matcherna har de hamnat på ryggen på Frölunda-spelarna. Det har ju varit problemet både i match 1 och match 2 är att de har ju blivit jagande lag och inte varit mellan pucken och målvakten utan hamnat på ryggen så att Frölunda-spelarna har kommit före dem mot mål. Men i stora drag tycker jag de har varit bra på att täcka skott. Jag vet inte, vad säger du Adam?
Ja, jag håller med fullständigt. Jag tycker att det är någonting som de är väldigt, väldigt bra på att göra. Nu i senaste, eller 2 matcherna i Göteborg här, så har de målen som har kommit och några chanser utöver det så... Då har det ju inte berott på att de inte har varit i skottlinje. De har inte ens varit där överhuvudtaget. Men just täcka skott, så det har de några spelare som är formidabla på. Backar som Janne Sandström är grym på det. Och sen finns det forward som också är ruggigt, ruggigt bra på det. Petrell bland annat.
En till punkt som jag tänkte innan vi släpper semifinalspelet. Som jag själv har gått och funderat över. Och som jag tänkte få ventilera lite grann här. Och så får vi ta och se om vi får en diskussion om det. underhållningen under semifinalerna hockeymässigt, ja men helt okej, okay. Det har varit bra hockey båda semifinalerna. På arenorna, katastrof. Jag får ingenting mer än under en vanlig seriematch och någonstans så känner jag att hockeyn har blivit en sån produkt och en sån underhållningsprodukt så att klubbarna ska lägga mer fokus på att se till att publiken håller igång och att publiken är underhållen när de kommer till arenan. Annars finns det ingen anledning att gå dit. Då kan du lika gärna se matchen framför tvn. Vad säger ni?
Nej, ingenting jag har riktigt reflekterat på det sättet. Men som du säger så är det egentligen ingenting som sticker ut jämfört med en vanlig grundseriematch. Och det kan man ju verkligen tycka att det skulle ha varit. Det kunde varit värt att lägga fokus på. Nu har vi ju sett också i matchen här. Luleå-Frölunda, att det har inte varit fullsatt. Och det måste ju ändå vara målsättningen att man ska fylla varje stol i så här långt gånget i ett slutspel och i den matchserien som vi har när det till och med blir gurgel på värvningen. Det är så hett som det bara kan bli, så måste det verkligen vara målsättningen och då måste man ju fundera någonstans vad kan vi göra?
Jag tycker det känns att som att man tar sin publik, sina supportrar, sina sponsorer för givet. Jag tycker det är hemskt att säga att det saknas över 1000 tomma stolar i ett slutspel. Jag har ingen nyckel till hur man ska kunna göra det, men det har vi lyft tidigare. Dels arrangemanget runt omkring, det har vi lyft sedan du och jag, André, var på USA-resan 2011. Att Luleå Hockey skulle borde göra en sån resa. Tänk om de skulle kunna gå i bräschen. Jag gillar det här introt de har med björnhuvudet och spruta eld i nosen och så vidare.
Det är grymt,
spelarna alltså. Åker ut. Det är Sverigeledande. Men sen då, under själva matchen. Där har inte hänt någonting de senaste åren som jag känner. Jo, de har bytt jumbotron, men det händer inte så mycket. Den här kortsidan som är mitt emot klacken så att säga. Den är ju nästan alltid tom. Varför inte bjuda in ungdomsföreningarna? Dela ut lite flaggor, lite t-shirts där de kan hålla igång så att säga på matcherna. Från kommunserien eller vad som helst. Och givetvis hade de ju kommit, hade de fyllt dem med stolarna och de köper lite popcorn och läsk i pausen. Så, de får ju så mycket tillbaka Luleå Hockey. Det här är ju de framtida supportrarna som kommer köpa ett säsongskort och sitta på en stol för 7000 spänn per säsong. Men som det ser ut nu är ju ren katastrof tycker jag.
Nej, jag håller med dig. Och just det här också att Luleå fansen som står och gapar i match efter match och sjunger så att alltså rösten bär inte längre ett bokstavligt talat för många utav dem. All heder, de skapar stämning och det är roligt att gå på matcherna och uppleva dem. Det vet jag att folk även som inte är speciellt intresserade av ishockey tycker. Introt som du säger, Sverigeledande. Men alltså publiken, när det blir pauser, när spelet är avblåst, när det är powerbreak, stendött. Det är ju som du var inne på när vi var i USA. Vi var på en AHL-match och kollade. Och där var det alltså mera fokus på att publiken som inte var där just då för det var snöstorm, men det är en annan historia. Vad heter det? Skulle bli underhållen. De hade ju grejer i var och varannan avblåsning och powerbreak som riktade sig direkt till publiken, att de skulle vara involverade. De hade speaker som eldade på fast att det var tomt i arenan. Och det måste man kunna göra här i Sverige också, känns det som. Och basketen, där märks det ju stor skillnad om det är en grundseriematch eller en ishockeymatch. Jag är inte ett jättestort fan av basketen som sport, för att hockeyn ligger mig betydligt närmare hjärtat där. Men jag går hellre på en match i basket om man ser till stämning och sånt där under slutspel. För att där är det verkligen vilket race. Alltså, det händer saker hela tiden.
Jag kan ta som ett exempel. Jag var ju på landskampen här i Örebro, Sverige-Finland, där jag träffade Claesson efter matchen. Och där har de ju tagit lite influenser från NHL, bland annat det Kisscam, att de zoomar in två personer som ska hångla lite grann inför hela publiken, och det vart ju fel ibland.
Ja. Men det blir ju en rolig grej.
Det blir en jätterolig grej. Det vart en jätterolig, och jag menar folken i publiken sitter och skrattar och man får som en glädje i det hela och ett annat tryck i musiken, vilket det går stentyst i Luleå Hockey Arena. Och så tycker jag att tv-teamet där de intervjuar Jens Hellgren eller vem det är, att de får alldeles för mycket plats. Och det är samma röst som har gått år efter år. Jag ber om ursäkt nu, äger upp. Men du skulle behöva ställa dig bakom kameran.
Mm. Vi kanske får läge eller anledning att återkomma till det där i alla fall. Come on! Då är vi i våra avslutningssegment här som går ut på veckans hyllning och veckans packout. Vi startar väl med det negativa så får vi avsluta på en positiv ton. Vi startar väl med veckans packout.
Det är svårt att välja något annat där än Modo Hockey som inte kommer spela SHL nästa säsong. Man åker ut mot Leksand i en av de sjukaste avgörande matcherna någonsin, höll jag på att säga. Nej, men det var på ett väldigt, väldigt, väldigt hårt sätt, men det spelar ingen roll. Fortfarande så klarar man inte av att hålla sig kvar i SHL. Det känns som att man har varit på gränsen ganska många säsonger. Och nu lyckades man inte hålla sig kvar, och det måste naturligtvis ses som ett stort fiasko.
Och det var som, nu kan jag inte skilja på vem utav dem, det var någon av bröderna Sedin som intervjuades i alla fall. Och han sa att det kanske ändå är bra för hockeyn i Modo. Det finns ju ett oerhört intresse och kultur i Örnsköldsvik, så jag hoppas verkligen att de får lite medstuds i hockeygymnasiet nu. Få tillbaks hockeykulturen som har saknats lite. De har tagit in massa importer utifrån. Kan man kalla dem för före detta NHL-spelare. Som knappt hade platsat i österrikiska ligan. Tagit in dem. Och de har inte gjort någonting annat än att kanske dränera en del av ekonomin. Tänk om du tagit några av de miljoner och satsat på ungdomsverksamheten istället. Så att jag tror det kan vara en bra veckaklocka, och jag är övertygad om att Modo kommer tillbaka till högsta serien. Om man ska se rent logiskt realistiskt, så kanske inte redan till nästa säsong. De måste ju få tid att hinna bygga, kanske lägga upp lite nya strategier redan från U16 eller kanske före U16. Vad vill vi ha? Och där kan de givetvis kika på Skellefteå, Brynäs, som har producerat jättemånga duktiga talanger upp till A-laget.
Men hörde, det saknas, det skiljer 49 miljoner mellan SHL och Allsvenskan. Har de råd att stanna kvar i Allsvenskan några år?
Det är ingen annan klubb i Sverige, ja kanske Frölunda då, med Henke Lundqvist har väl de pengarna tillsammans, alla NHL-spelare nästan. Men ska vi ta Marcus Näslund, nu säger Peter Forsberg att han hoppar av, men jag garanterar att han kan vara med och sponsra en del. Hur den kan se ut, det vet jag inte. Sen har vi bröderna Sedin, vi har Svartvade, jag kan räkna upp hur många spelare som helst egentligen som har både kontakter, resurser på banken, och på ett eller annat sätt säkert vill vara med och sponsra en ny framgångsera i Modo Hockey. Så näringslivet finns runt omkring, så att visst, du kan säga att de inte har råd att stå med en sån fin arena i hockeyallsvenskan. Men rent logiskt, om du kikar på den konstgjorda andning de har bedrivit, de klarade sig mot Vita Hästen i fjol, nu klarar de sig inte mot Leksand. Och det kanske ändå var en väldigt bra veckaklocka.
Och då avslutar vi med den positiva delen då, som är veckans hyllning.
Ja, vi håller oss väl i samma ämne. Vi får hylla motståndarna då istället, som faktiskt lyckas ta sig upp, Leksand. Vilka resa. Bottenfjärda i Allsvenskan. Och allt ser ut att vara bara käpprätt åt skogen på i stort sett alla plan. Och några månader senare så är man klar för SHL. Jag kan inte komma på att jag någonsin har varit med om något liknande. Enormt, enormt starkt att komma tillbaka på det sättet och att faktiskt lyckats. Det är ju en ruggig framgångssaga. Och grattis till Luleåsonen Johan Forsberg som får vara med om det också.
Det såg jag inte komma när han drog iväg på sommarträningarna för ett år sedan. Jag bodde granne med han på Kallkällan, och hans familj flyttat därifrån. Jag såg han i Asplöven och inte som blivande SHL-spelare. Nu vet jag inte hur kontraktsläget riktigt ser ut där, men stort grattis. Och även till Tobias Forsberg som nu har förlängt ett år med Leksand från Munksund.
Johan Forsberg var ju bokstavligt talat överallt den kvällen. Alltså, det var på Expressen, det var på Aftonbladet, det var, jag hade någon livesändning som de rullade där han kom gåendes, och det som var gemensamt under hela den kvällen, det var att han bar på en läskedrycksflaska som förmodligen hade starkare innehåll än en sockerdryck i alla fall. Alltså. Det var ett bra party, kan jag tänka mig.
Ja.
Han var förmodligen inne i Peter Forsbergs loge också och bad om en autograf.
Garanterat.
Vilken profil han är. Alltså.
Peter Forsbergs reaktion för övrigt i den matchen var ju, den var ju omskriven. I alla fall. Ja,
den var omskriven att här flyr han arenan eller vad det handlar om. Men någonstans så kan jag ändå förstå den energin och det mod och hjärta som Peter Forsberg har när de kvitterar till 3-3 där och egentligen har haft matchen. Och sen det var ju efter när han hade lämnat, var det väl, de missade ett friläge som la i stolpen med 30 sekunder kvar. Alltså det, ja, det är som du sa då, en sinnessjuk match. Men någonstans kan jag ändå förstå hans... Peter Forsberg vart inte så bra hockeyspelare för att vara mellanmjölk när det kommer till vinnarmentalitet. Så jag kan förstå att han lämnar, och det har jag all respekt för.
En annan Forsberg som nu spelar i Nordamerika, Filip Forsberg, fanns, blev också omskriven på grund av ett klipp som de la ut. Har du sett det?
Nej.
Sann glädje, eller vad kan man beskriva det, Adam?
Ja, det är väl något i den stilen man ska kunna beskriva det som. Vilken grej.
Jag tror hans flickvän eller någon sambo som har lagt ut det. Han springer runt i lägenheten och tjoar och bara skriker. Ja. Det finns ingen plan bakom hans skrik.
Nej, det är bara ren eufori.
Det är yes och ja, helt otroligt. Och så,
ut på balkongen och, bara, yes! Och så tillbaka och in och framför teostan. Ja, han är helt... Han flippar verkligen. Ja.
Han kanske avslutar sin NHL-karriär. Den går ju ändå inte så där bra.
Nej, exakt.
Nej, just det. Nej, precis.
Och om Linus Omar Kassen han drog, var det igår eller i förrgår eller när det var?
Jo, och nej, han kanske kan komma tillbaka till Leksand och köra ett år där.
Tror ni att han blir en 20-poängslira i SHL?
eventuellt ska han kunna skrapa ihop det. Ja. Om man snackar till sådana andra.
120 poäng.
Ja, något snarare än något sånt.
Nästa säsong kanske han får en fjärde lines. Tänkte han och Tobias Forsberg och Johan Forsberger i Leksands fjärde kedja.
Det var väl hans kontrakt var väl, skulle väl omförhandlas nu. Han ville väl ha mer betalt om han skulle spela i SHL, som han uttryckte det lite halv.
De säljer en vägbit
med glimten i
ögonen. De säljer en vägbit i Leksand och så han tillbaks.
Ja.
En sak som jag däremot inte riktigt gillade, det var sättet som Modo uppträdde mot media som var på plats där det var två spelare som kom ut och fick i stort sett bära hundhuvudet. Resten slussades ut bakvägen. Inga tränare lämnade några kommentarer och det här, alltså det är ändå en SHL-klubb som har levt på publiken och sponsorerna som väljer att i stort sett stänga dörren när alla vill ha förklaringen. Vad är det som har hänt? Hur kunde det gå så här? Vad händer nu? Och låter dem bara hängande, så tycker jag alldeles för dåligt, oprofessionellt.
Det tycker jag också. Jag kan förstå att man är sjukt, sjukt, sjukt besviken och less och allting. Men gå ut i en minut i alla fall alltså, och gör bort skiten och så kan du dra hem sen istället.
Det kan jag bara hålla med om. Det gäller ju när det är som tyngst ändå att stå upp och försöka få fram någon sorts analys. Varför har det gått som det har gått? För det var ju inte... Ja, det avgjordes i sista matchen, men under säsongen så har det inte gått spikrakt uppåt precis. Nu har ju Andreas Johansson fått förlängt. Han ska ta upp dem till SHL igen. Så vi får se vad som händer i Övik. Jag önskar dem all lycka till i alla fall.
Mm. Jag såg i alla fall att journalisten där som hade lovat 10 000 kronor ifall de inte höll sig kvar hade skänkt de 10 000 kronorna till Modos ungdomsverksamhet i alla fall. Så det var i alla fall snyggt gjort, tycker jag.
Välbehövliga pengar också.
Svar ja.
Ja. Ja, bra drag. Det var väl Lars Lindberg tror jag var som var
precis,
kommentator på Simon där.
Ja,
snyggt.
Ska vi avsluta eller vi har inte pratat om ditt Tinderkonto än, André.
Mitt Tinderkonto.
Ja.
Vad ska du prata om mitt Tinderkonto?
Nej, jag bara är intresserad.
Ja.
Bara höra. Vad händer?
Vad händer?
Vi har inget papper vi har gått efter, inga punkter eller någonting. Jag bara vet vad som händer.
Jag har ingen aning.
Jag har hört att du är helt på spelarmarknaden.
Det kan jag varken bekräfta eller dementera.
Så kom han med det. Ja, det var ju skräll.
Med de orden så får vi avsluta det här programmet. Tack så mycket Adam och Jimmy för att ni kom hit.
Tack så mycket André.
Och på återhörande.
programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.